Jag vill läsa först ett par versar från Lukas, kapitel 9, från vers 23 till 25. Och det är Jesus som sa de här orden. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det, sa Jesus. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Om vi vinner allt det vi vill och det vi strävar efter. Eller om vi vinner alla rikedomar i den här världen som vi vill ha. Vad hjälper det om man sen går förlorad? Vi uppmanas att tro på Jesus och tro på det han har gjort för oss. Och det finns ju olika ord för i grekiska grundtexten för att tro på, den lilla prepositionen på. Och ett av dem, det är eis. Och det betyder att tro till eller in i, alltså en rörelse till någon. En rörelse mot centrum. En rörelse till Jesus. Ett växande i tron från den stunden som vi vänder om, tar emot honom i våra liv. Få förlåtelse för våra synder. Så är det ett växande, en vandring närmare Jesus. Mer av Jesus. När jag var ung, jag växte upp i kristet hem. När jag var barn då. Jag beslutade mig när jag var 7-8 år för att bli frälst. Alltså jag bestämde att nu vill jag tro på Jesus och jag vill ge mitt liv till honom. Då tog jag beslutet. Men sen när åren gick upp i tonåren, då hade jag en inriktning med mitt liv som var ungefär så här. Jag är kristen, jag vill vara kristen. Jag kan inte tänka mig att överge min tro. Men hur, vad får jag göra? Och hur mycket får jag göra? Hur långt kan jag gå utan att förlora min kristna tro? Ungefär. Får jag göra det? Får jag göra det? Är det tillåtet? Är det tillåtet? Så var min tanke, va? Så att ungefär att jag vill göra så mycket jag bara kan och får utan att förlora min tro. Det var inte en inriktning till, emot eller in i. Det var inte en riktning till Jesus. Utan det var snarare bort ifrån Jesus. En bortvändhet från honom, kan man säga. När jag kom till beslutet, och jag kan säga att det är ett under, att Gud fick tag på mitt liv. När jag var faktiskt på ett sätt långt ifrån honom. Och Guds ande bara tog tag i mitt liv. Och gjorde klart för mig hur meningslöst det var det jag höll på med. För jag tyckte livet lekte, jag hade önskat mig, men mitt i allt detta så det leder inte till någonting. Egentligen är detta totalt meningslöst. Och han väckte en längtan i djupet av mitt hjärta. Jag måste bara tillbaka. Jag måste göra upp med Gud. Jag måste tillbaka. En längtan och en desperat längtan efter Gud. Efter Jesus. Och när jag tog beslutet, då vände jag om. Hela mitt liv vändes till honom. Och jag sa, okej. Du får mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig, Jesus. Jag vill leva för dig 100%. Ett beslut. Och hela mitt liv fick en ny inriktning till Jesus. Vänd till honom. Ni förstår nog vad jag menar. Det var då, när jag ödmjukade mig inför honom, det var då som först då som jag började förstå och började få se en helt ny dimension. En verklighet som är dolt för våra, så att säga, lekamliga ögon. Men som Janne sa innan, att anden får liv. Vi får nytt liv. Det händer ett under i våra liv när vi tar emot Jesus. Vi får nytt liv. Och vi får lära känna honom mer och mer. Det Jesus gjorde på Golgata, det var att han tog allt på sig. Han tog våra synder. Han tog våra elakheter. När vi sårar, när vi är elaka, det vi har gjort som är fel, när vi har misslyckats, när vi har kanske föraktat oss själva eller föraktat andra, när vi skadar oss själva eller skadar andra. Allt tog Jesus på korset. Ett nytt liv. Och där är allting färdigt för oss. Där är allting färdigt för dig. Där finns allt för dig i Jesus Kristus. Där finns kraft till befrielse. Där finns kraft till ett nytt liv. Därför att Jesus har vunnit seger över allt som vill förstöra våra liv och bryta ner våra liv. Han vill ge oss ett nytt liv, sitt liv. I sin kärlek, därför att han älskar oss. Senare, när jag hade gett mitt liv till Jesus, så fick jag vid tillfälle i bön se en syn, kan jag säga, en uppenbarelse. Och jag kan inte beskriva det egentligen i ord, men det står att Gud är som en förtärande eld. Det är kärlekens eld. Och det var det jag upplevde. Jag såg liksom som det där för mitt inre. Men det jag upplevde var att det var som att Jesus själv stod framför mig. Och det bara strömmade kärlek, helighet, renhet, nåd och allt det underbara som han är. Som Gud är. Guds härlighet, som det kallas i Bibeln. Och jag var i bön och jag upplevde det där så starkt, så att jag ville bara vara där. Och vara där i Guds närhet, det jag upplevde. Och jag kände det där så fort, i flera dagar, så fort jag var i bön. Och när jag stillade mig, så upplevde det där, Guds närhet, så starkt. Men efter några dagar, när jag var i bön, då förvandlades den där elden. Och den där, det där underbara som jag inte kan beskriva riktigt i ord. Det förvandlas till ett kors. Och jag ville komma nära korset. Och där i bön så liksom var det som att det var så levande. Så det var som att jag ville gå. Jag ville närma mig korset. Men det gick inte. Det var något som stod i vägen, upplevde jag. Och när jag såg ner, då såg jag vid mina fötter att det var som en... Det var som en linje. Det var som ett avskärmat område runt korset. Och så upplevde jag hur den helige ande sa till mig: du måste böja dig mer. Det handlar om ödmjukhet från vår sida, alltså. Det handlar om att vi ödmjukar oss för att kunna ta emot, för att kunna komma närmare. Det som händer när vi ödmjukar oss, det är att vi får en försmak av himlen redan här. När vi ger våra liv till Jesus, då kan man säga att då börjar den heliga ande öppna våra hjärtan, vår trons ögon. Vi får liksom en förnimmelse, en smak av himlen redan här. Av den kärlek som Gud ger och är. Av den förlåtelse han ger. Av renhet, av liv. Av frid, av glädje. Vi får del av det redan här i våra hjärtan. Och vi får del av hans löften. Vi får kanske se in, eller vi får glimta liksom av hans löften. För det här är löftenas område. Löftenas väg. Och jag vill påminna om En profetia, dels en profetia som uttalades här för ett tag sedan genom Ivar. Det var bland annat så här: jag ska föra er in i en sådan gemenskap med mig, så ni ser mig och har mig för era ögon. Jag ska göra er så beroende av mig att ni inte kan leva en enda dag eller en enda stund utan min kärlek och helighet över era liv. Min kärlek ska tvinga er att se behoven och se möjligheterna. Och det var också om att vidare kunna se människors nöd och kunna hjälpa och bära. Och hjälpa och vara Guds redskap, Jesu lärjungar och Jesu redskap att hjälpa människor. En annan profetia som vi hörde på en annan plats här i höst. Där talar Herren så här: jag vill föra er in på löftenas område. Jag vill se dig där, säger Herren, och jag vill utrusta min församling och ge min kraft till er. Jag vill se min församling på löftenas område för de tider som kommer. Jag vill lägga nöd i era hjärtan för de ni har närmast i livet, för den ni ber för, och så vidare. Jag vill se er. Låt mig få se er, sa Herren, på löftenas område. På löftenas område. Det här är ju som när vi går tillbaka till Gamla testamentet, så har vi ju förebilden av Israels folk i Egypten. Som en bild på där vi är, lever som människor. Bibeln säger att vi alla är syndare. Vi har alla syndat. Vi behöver alla Guds nåd. Vem vi än är. Vi behöver alla Guds nåd. Och han älskar oss var och en. Och han vill ge sin nåd till oss. Han vill ge sitt liv och sin kärlek till oss. Israels folk var i Egypten och där kom de i slaveri. Och det är en bild på synd. Det är en bild på det som skadar och bryter ner våra liv. Och allt det vad synd står för. Bortvändhet från Gud. Skilsmässa från Gud. Att vara på väg åt fel håll, så att säga. Men Gud befriade Israels folk från slaveriet i Egypten. Förde dem genom öknen för att föra in dem i löfteslandet. Eller man kan säga löfternas område. En bild på våra liv. Hur Gud vill ge oss förlåtelse. När vi ödmjukar oss för honom. Och vill ta emot det Jesus har gjort på korset. Där han har gjort allt för oss. Där han har burit allt för oss. Där det finns ett nytt liv att få. Och jag gråter därför att jag känner just. Jag känner Guds kärlek till oss var och en. Jesus står framför dig nu. Han vill erbjuda dig ett nytt liv. Han har gett sitt liv för dig. Om du bara vill böja dig för honom. Vill han börja om på nytt. Ditt liv. Han vill ge dig en ny början. Han vill ge dig ett nytt liv. Till ett säkert mål. Den himmelska. Därför att han älskar dig. Det finns inga hinder. Det finns ingenting. Det finns ingen synd du har gjort. Det finns inga misstag du har gjort. Det finns inga fel som du har gjort. Som inte han kan ta hand om. Som inte han redan har burit på korset. Vi skulle inte dröja ett ögonblick om vi förstod att det är verklighet. Vi skulle inte dröja eller tveka ett ögonblick om vi förstod vad det är. Han kallar dig idag att komma, att ta steget, att besluta dig för att ta emot Jesus, att vända dig till honom. Bara säga: Jesus, hjälp mig. Jesus, fräls mig. Han kommer att ge dig ett nytt liv, en helt ny början, ett liv med mening. Ett liv i glädje. Ett liv i frihet. Mer och mer. Ett liv med ett underbart slutmål. Som är berett för oss var och en. Men det är du som måste säga ja. Det är du som måste böja dig. Ta emot. Bara säga ja till Jesus. Jag vill tillhöra dig. Jag grät när jag tog det beslutet. För jag förstod vad jag hade missat. Men Gud han gottgör. Så det är, även om vi är uppe i åren och vi är unga. Eller var vi än befinner oss i livet. Så gör Gud allting nytt. Och förlåter oss. Alla våra synder. Men jag grät. När jag förstod varför jag inte tagit det beslutet förut. Vilket liv han hade berett för mig. Och vilken, det finns ingenting som går att jämföra. Allt annat det bara bleknar bort. När vi börjar förstå vad det är att tillhöra Jesus. Att vara hans. Och att få vara hans redskap och få tjäna honom. Det är ett underbart, underbart liv. Det är inte alltid lätt. Det kan vara svårt. Och det är prövningar. Och det är allt det som livet hör med. Som kommer med livet. Men att få gå genom allt tillsammans med Jesus. Och veta att han är med mig. Han också gör under. Han banar en väg. Han hjälper. I allt. Det är ett underbart liv. Som han har berättat för oss. Var och en. När vi vänder oss till Jesus. Då får vi en helt ny. Ja, vi får ett nytt liv. Vi får ett nytt hjärta. Vi får en ny inriktning. Och då frågar man inte, kan jag göra det? Får jag göra det? Det är förbjudet, är det tillåtet? Nej, det får en helt ny inriktning. Då vill vi bara lära känna Jesus mer. Då blir ju frågan, är det något som hindrar? Finns det något hinder mellan mig och Jesus? Då måste det bort. Jag vill lära känna honom mer och mer. Jag vill ha mer av Jesus i mitt liv. Det är det som blir vår längtan, vår inriktning. Och är det någonting som är i vägen så vill jag bort med det. Och där är korset. Där är korset. För att komma in, så att säga, om ni förstår bilden, att komma in i landet, i löfteslandet, i de löften Gud har gett. Som gäller alla som tror på Jesus, som vill tillhöra och vara Guds barn. Då gäller löfterna. Alla underbara löften som Gud har gett oss. Och det är att komma in i landet. På löfternas område. Det är att komma in liksom på helig mark. Det är att leva i Kristus. Och att lära känna honom mer och mer. Fullheten av honom. Men det är ett korsfäst liv. Som Jesus sa, den som vill bevara sitt liv kommer att mista det. Men den som mister sitt liv för min skull kommer att vinna det. Därför att det handlar om att vi överlåter. Vi lägger ner. Inte bara allt det där som är synd. Allt det där som är fel. Och allt det andra. Våra misslyckanden, våra bördor. Det är det som vi kämpar med. Vi får lägga ner. Men vi får också lägga ner våra liv. Jag lägger ner min framtid, jag lägger ner mina planer, jag lägger ner min ekonomi. Därför att Jesus vill ta hand om oss helt och fullt. Det är att mista sitt liv. Då ska du vinna det. Då ska du vinna det. För det är då som han tar över. Han som vet vad som är bäst för oss. Och han som alltid har goda syften för våra liv. Han för oss. Precis som han förde Israels folk också. Genom öknen så att säga. Öknen, det var en vandring. Där de nu från befrielsen. Från slaveriet. Eller befrielsen som vi säger. Frälsningen från synd. Så börjar vi förstå. Vi får upptäcka. Att det finns ett underbart liv. Att få lära känna Jesus. Att få tjäna honom. Att få tillhöra honom. Och då vill vi ha mer. Vi får liksom smak av det himmelska. Vi får en himmelsk vision. Vi får smak av Guds härlighet. Och då vill vi bara ha mer. Och Så var det för Israels folk. Men det var en vandring till att komma in på löftenas område och att få ta del av detta. Och under den ökenvandringen som det handlar om, där kom de i olika situationer, i prövningar, i svårigheter som Gud tillät. Men han ville lära dem någonting. Dels ville han forma deras liv, som vi hörde inledningsordet krukmakaren, som var en bild, krukmakaren formar leret, precis som Gud formar våra liv, som vi hörde läsas innan. Så formar han oss för att vara bli det som han har tänkt för oss. Och det han har skapat oss för att vara. Och det Israels folk skulle lära sig under den här ökenvandringen, det var att lita på Gud. Och att lära känna honom. Att se hans godhet i allt. Att förstå att Gud har makten i sina händer och inget är omöjligt för honom. Men när man kom till landet, då hade de flesta av folket inte lärt sig någonting. För de såg att det här var ju en kamp att komma in i landet. Istället för att bara ödmjuka sig och säga, Gud, det här är omöjligt för oss. Vi klarar inte detta. Så såg man på alla omöjligheter och alla hinder. Och så började man anklaga Gud istället. Och man faktiskt föraktade det som Gud hade tänkt. Det enda som hade behövts var att de hade ödmjukat sig och sagt, det är omöjligt för oss. Men Gud, vi vet att du har lovat detta och då måste det vara möjligt. För dig är inget omöjligt. Förlåt vår otro. Förlåt våra tvivel. Vi vill förtrösta på dig. Om de bara hade gjort det, så hade de fått komma in i landet, i löftenas område. Och Gud hade öppnat vägen. Han hade gjort det omöjliga. Nu fick de inte det av folket. Vi går i 40 år i öknen. Det vet vi säkert alla. Och de flesta kom inte in i löften. Men det var två av de där 12 spejarna som sändes in. Kaleb och Josua. De hade förstått någonting. De hade förstått att det beror inte på oss. Det beror inte på våran skicklighet och våran styrka. Och våran kraft och våran intelligens och allt det vi har. Det beror inte på oss. Det är bara Gud. Det är genom Guds andes kraft det ska ske. Det här klarar inte jag av. Därför att ett liv i tro på Jesus, det bygger inte på vår starkhet. Det bygger faktiskt snarare på vår svaghet. Inte en svaghet som säger att jag syndar här, jag syndar där och ursäktar liksom, utan att bekänna och vilja göra upp inför Gud. Den svaghet istället som ger utrymme för Guds nåd, kan man säga. Det är en svaghet i vissheten att jag förstår att jag klarar inte det här själv. Men Jesus, du förmår. Du förmår. Och när Israels folk 40 år senare stod vid samma situation, då hade man fått förstå detta. Det är omöjligt för oss. Men det är inte omöjligt för Gud. Och så kunde de komma in i landet. Därför att de hade ödmjukat sig och tagit emot Guds hjälp. Psalm 25, där finns det ett par, tycker jag, underbara versar. Där står det så här: han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Om vi ödmjukar oss inför Gud, inför Jesus, då vill han lära oss och leda oss, ta hand om våra liv och leda oss på rätt väg. För han vet vad som är rätt för oss. Det står också i 14:e versen där: att Herren umgås förtroligt. Alltså han har en nära relation med de som fruktar honom. Och sitt förbund eller sina hemligheter, sitt hemliga rådslut, gör han känt för dem. Han låter oss få se det ingen annan ser som inte har tron på honom. Han öppnar våra inre ögon i en andlig klarhet. Där vi förstår, vi får liksom se det Gud vill uppenbara för oss. Vi får liksom se, det finns ett himmelskt mål. Det finns ett underbart mål. Ditt han leder mig. Ditt han leder dig. Psalm 37 och vers 11 står det så här. Men det ödmjuka ska besitta landet och glädja sig över stor frid. Förbida Herren och håll dig på hans väg. Så ska han upphöja dig till att besitta landet. Ödmjuka dig inför Herren. Så ska du få ta del av alla de löften som han har gett. Som gäller dig. Som gäller ditt liv.
Ja.
Förbida Herren. Vänta efter Herren, står det. Vänta efter Herren. Det betyder att jag behöver inte längre styra och ställa och hitta lösningar för problemen i livet och det som jag inte klarar av och stressa och bekymra mig. Jag får gå till honom. Jag får vänta efter hans hjälp. Och det där ordet i grekiska grundtexten betyder att finna samman med honom. Alltså, min vilja, den formas efter Guds vilja. Och han och göra sitt verk. Och han vill hjälpa oss i alla livets situationer. Det är det korset handlar om. Det är befrielse för oss. Om vi är villiga att lägga ner våra liv. Överlåta våra liv. Och det fortsätter där. Att leva vid korset. Att vi fortsätter överlåta, be till honom, lägga ner inför Jesus. Då kommer han att gripa in och hjälpa oss. Paulus, han hade lärt sig att leva så. Han skrev i det vi kan läsa i Filipperbrevet. Han hade en längtan, ett mål. För han hade funnit detta underbara att lära känna Jesus Kristus. Livet i honom. Och han skriver där i tredje kapitlet att förut så litade han på allt möjligt annat. Han hade mycket att vara stolt över. Han var en bra släkt. Israel på den tiden, bästa släkt. Han hade bästa utbildningen. Han hade väldigt mycket med i rätt samfund, kan man väl säga. Och fariserna där på den tiden och väldigt mycket mänsklighet han hade kunnat förtrösta sig på, vara stolt över. Men nu säger han, allt det har inget värde längre i jämförelse med att lära känna Jesus. Han menar att jag förlitar mig inte på någonting annat. Jag förlitar mig inte på att jag är med i rätt sammanhang eller att jag är med är av en fin släkt eller att jag har finaste utbildningen. Jag förlitar mig inte på det längre. Jag förlitar mig på Herren, på Jesus. Han är allt för mig. Han är allt för mig. Jag ska sluta där. Och jag hade mycket annat här som jag hade tänkt och ta upp, men jag lämnar det till en annan gång. Men jag vill uppmana oss att ta emot det Jesus vill ge. Du behöver inte vänta till imorgon. Du behöver inte vänta en timme. Du kan komma nu. Du kan komma nu. Och det enda som krävs av oss är att vi böjer oss och säger Jesus, hjälp mig.
Hjälp mig.
Ge mig ett villigt hjärta. Ge mig förlåtelse för min synd. Fräls mig. Så att du vet att du är trygg för framtiden. Att du vet att du är på rätt väg. Du vet att du är ett Guds barn. För han vill att du ska veta det. Och Jesus har burit allt, som jag sa innan. Han har burit allt för oss. Och det betyder att han också kan göra allt nytt i våra liv. Det är en vandring. Det är en process. Där vi formas. Men när vi hela tiden får böja oss för honom, så hjälper han oss. Han läker vårt inre. Han läker våra sår. Han gör allting nytt. Tveka inte, utan kom till Jesus. Ta emot det han vill ge dig. Och du kommer att finna att allt annat är värdelöst i jämförelse. Det största av allt, det är att tillhöra Jesus. Det största av allt, att få lära känna honom.